Det sjungs allt mindre i skolan. Och det är någonting som oroar musikpedagoger bland annat i Sverige. Men också bland åländska barn och unga märks en tilltagande sångovana. Och det har resulterat i ett projekt som var ett av de som beviljades pengar från Svenska kulturfonden. Det hör du om i veckans kulturmagasin som vi som vanligt inleder med korta kulturnyheter från den gångna veckan. Jag heter Tua Åström. Förra helgen inledde Visans vänner på Åland sitt 50-årsjubileum med en viskonsert på Ålands fotografiska museum. Josefina Jansson bjöd in två av föreningens eldsjälar, Eivor Lindström och Bengt Enqvist, för att prata lite om 50-åringen.
Är det ofta så med Visans vänner att de engagerade har varit engagerade i många år?
Eller hur, Bengt?
Ja, det kan man väl nog säga.
Ja, det är lite eldsjälar.
Jo.
Ja, det tycker jag nog att vi kan säga om oss.
Mm. Och ni startades ju alltså 1973. Mm. Och Eivor, du hade med dig här faktiskt till och med ett protokoll från första mötet.
Ja.
Vill du berätta lite grann hur det gick till när Visans vänner på Åland startades?
Jag var ju inte med där alltså. Nej. Det var jag inte med och startade den. Utan egentligen var det ju Lorenz Bryggman som var initiativtagaren, eller hur, Bengt?
Ja, en av dem, Knut Grysten, var väl också.
Jo.
På det här första protokollet så kan man också läsa att inte vem som helst får bli medlem.
Nej.
Nej, utan man måste ha 2/3 av styrelsens godkännande för att få bli medlem. Är det så idag?
Nej. Nej, alltså det där har nog fallit bort sedan länge och det är väl bra det, att jo. Man inte har sådana villkor för att få bli medlem. Men det där var ju inte alls så hårt som de hade i Stockholm och i Helsingfors. Där skulle man uppträda inför alla med ett antal låtar. Och så skulle man godkännas eller underkännas. Det har ju varit perioder av mera aktiviteter och perioder som det har varit lite lugnare. Men vi kan ju nämna då att på 70-talet så ordnades ju bland annat såna här visfestivaler i Kärgården. Mm. Och då var väl primus motor i det, var Utte Saurén.
Mm-hmm.
Och det ordnades på 3 ställen. Det var Sottunga och så var det Kumlinge och Vårde,
Töfte.
Och det här var slutet av 70-talet, kan jag inte säga exakt
vilka. Jag var med på dem. Jag var också med på 2. Du var uppträdde på Töfte, tror jag.
Ja. Och då var det ju en riktig vis boom, kan man väl säga, med visfestival.
Cornelius Vies, till exempel.
Ja. Mm. Och de här visfestivalen, ja. Västervik och vad det nu var. Det har väl förändrats på det viset att man godkänner väl mycket mera idag som visa, tycker jag i alla fall.
Jo, så är
de
det.
De här singer-songwriters som de kallas, de är ju liksom, det är ju egentligen, man kan ju lika bra säga att det visar de gör, många av dem.
Det sa Bengt Enqvist, och de 50 åren ska firas fler gånger i år. Nästa vecka startar Mariehamns litteraturdagar som i år har rubriken Fristad. Projektledaren Sheida Shafiei berättar hur läget är just nu.
Det är många små detaljer som ska på plats ännu. Mm.
Men hur, om vi tittar lite på intresse för litteraturdagarna. Både från, jag vet inte i vilken utsträckning ni redan nu känner av intresse från publiken, men också annars när man försöker boka liksom föreläsare. Och sånt. Hur ser det ut?
Med författarna har det inte egentligen varit något svårt, utan de kommer jättegärna. Många av dem kommer hit för första gången, är nyfikna på Åland, kan ha hört talas om vår festival. Vissa hör av sig själva och säger att jag vill jättegärna komma. Och med publiken, där har vi ju stammisar, både lokalt men också utanför Åland, som vallfärdar hit. Så supén har varit slutsåld redan i några veckor. Och fredagen säljer också på samma vis. Så att det finns ju ett intresse, både genom författarna och genom publiken, att fortsätta.
Det sa projektledaren Sheida Shafiei som intervjuades av Peter Grönholm. Det är ju nästa vecka det, men just nu pågår ju faktiskt också en festival, nämligen kort- och dokumentärfilmsfestivalen Vera. I onsdags debuterade den åländske fågelskådaren Hansi Karlsson med sin film Fågelskådare på lågskär.
Ja, jag, Hansi Karlsson, jobbar som lärare på yrkesgymnasiet. Utbildad fastighetsskötare.
Har du gjort film länge?
En par år hade nog blivit. Det började egentligen för en 10, kanske 15 år sedan när jag var ute och jagade med en god vän och hans bror var med. Mm. Och han gjorde en film från jakten. Och den filmen gjordes ganska nära inpå, så att då kändes det inte så märkvärdigt att det var en repris av det vi hade gjort. Men det var sen när jag jobbade som lärare 10 år senare, så var det en elev som kom fram till mig och sa att jag såg det på YouTube. Mm. Och så visade han den här filmen och plötsligt så hade den här filmen ett helt annat värde än vad den hade just då när det hade varit. Alltså mm. det här, den gjorde ett så starkt intryck att ja, det var ju som en dagboksanteckning.
Mm.
Och det här levde kvar en tid då. Sen började jag fundera på att tänk om man skulle göra den här typen av film nu. Och sen om 10 år kunna gå tillbaka och titta på. Och det är nog så som det har blivit. Liksom, att det är en typ av dagbok för mig.
Så är det din första film på Vera?
Det är min första film på Vera. Det är nog min första film som gör någon typ av debut.
Ja, men berätta lite om innehållet för de som inte har sett filmen och som kanske ser den första gången nu då på Vera.
Det är väl lite typiskt åländskt med sjö och skärgård och båtliv. Vi tar oss ut till lågskär och landstiger där. Det är fullt med fågelskådare där för det är mitten på maj. Och så lyckas vi se fågelarter som inte jag någonsin har sett i mitt liv. Trots att jag har fågelskådat flera år.
Ja.
Det är liksom,
det är en dags filmande.
Liksom. Ja, det är en dags filmande. Och vi ser liksom fågelarter som jag kanske räknar med att se en gång under min livstid.
Kan du tänka dig att du har några fler filmer kommande år på Vera?
Mm. Det är möjligt, men som sagt, just att filmskapandet så är en typ av dagboksdokumentation och att jobba med. Om jag börjar sätta sådana mål så kan det plötsligt skapa en stress istället för att det liksom är någonting man gläds åt att göra.
Det sa Hansi Karlsson som intervjuades av Josefina Jansson. I veckan fick Ålands projektkör ta emot ett pris på 2000 euro av Finlands sång- och musikförbund. Och det är pengar som kommer passligt då det strax är dags för nästa stora satsning. Vi hör ordförande Harriet Överström-Snickars och dirigenten Johanna Grysner.
Det känns jätteroligt, verkligen. Och ja, vi visste ju att vi var nominerade för all del, men man vågar ju inte hoppas att det skulle bli något pris. Men bara det att vara nominerad så kändes ju väldigt hedrande. Det var ju Ålands sång- och musikförbund som nominerade oss.
Johanna, vad tänkte du då när du fick höra att ni hade fått priset?
Jag blev jätteglad. Kören förtjänade verkligen till 100%. För det var ett hårt jobb. Alltså, eller de jobbar hårt i alla projekt. Men Havsander var ju ett nyskrivet verk med musik som de aldrig någonsin hade hört förut. Och som var helt nyarrangerat. Och dessutom skulle de memorera precis varenda ord, varenda stämma och allting. Så jag tycker att de verkligen förtjänar det här priset till 100%. Jag är så glad.
Vad betyder det att få sådana här priser?
Det gör att man vill fortsätta och utmana sig själv. Åtminstone känner jag så. Och jag tror att körmedlemmarna också känner det här att det var värt arbetet och det är någon som har sett oss, det är någon som har hört oss, det är någon som har förstått vilket arbete som ligger bakom det vi gjorde. Det är ett erkännande.
Förutom ära så kommer ju priset också med 2000 euro. Vad betyder detta?
Ja, 2000 euro är ju mycket pengar och de är ju välkomna naturligtvis. För vi kämpar ju hårt med ekonomin många gånger. Och vi ansöker om bidrag härifrån och därifrån och det är inte alltid man får. Man blir beviljad de här bidragen. Så det är mycket välkommet.
Det är så här i ett Överström Snickars som intervjuades av Peter Grönholm. I sommar hålls den 47:e upplagan av Ålands orgelfestival. Och i årets program ryms förutom organister från när och fjärran både åländska sångare och ukrainska filharmoniker. Festivalgeneralen Henrik Gvardak börjar redan ladda för festivalens 50-årsjubileum om 2 år.
Jag tror att vi ska sätta igång efter årets program så ska vi börja redan förbereda den där jubileumsan. Men än så länge så har vi den 47:e och vi behåller den där formen eller profilen på festivalen som har ju varit nästan oförändrad från början. Och det betyder att konserterna pågår i en vecka från söndag till fredag efter midsommar. Och sen börjar konserterna varje kväll i olika kyrkor. Och det är också ganska traditionellt att vissa att vi har fasta dagar och samma kyrkor sedan några år tillbaka. Sen har vi en så kallad Ålandskonsert i Jumala. Och då ska vi ha sångare och instrumentalister från Belcanto, alltså den där musikskolan Alandia som finns på Åland. Ja.
Mm.
Sen så har vi faktiskt en fin konsert, en kammarkonsert i Finströmskyrka med en stråkkvartett från Ukraina, från Lviv.
Mm.
Jo. Jag tyckte det var nog dags eftersom det har ju aldrig, vi har aldrig haft en sån ukrainsk varken grupp eller solister på vår festival. Så nu blir det en stråkkvartett från Lviv, alltså de heter det Lviv National Philharmonic String Quartet, Movimento.
Mm.
Alltså, och de ska spela tillsammans med Marianne Gustafsson Burman, en organist från Helsingfors. Det blir mycket fin, intressant konsert. Ja, de spelar nog själva förstås, egna stycken. Men lite med orgel och lite bara själva kvartetten.
Det sa festivalgeneralen Henrik Gvardak. I veckan dök en nyskriven åländsk visa upp på sociala medier där 3 medlemmar ur kulturfamiljen Erlandsson var inblandade. Den unge poeten Frans, hans klarinettspelande bror och så pappa Fredrik Erlandsson som hade tonsatt sin sons dikt för ett speciellt syfte.
Det här är lite så, det är ju inget stort verk så där liksom med många minuter eller utan det är en vers eller 2 verser liksom på en liten sång och så där. Men jag håller på att förbereda ett lite större projekt med jazztonsättningar. Men det tar lite tid att antar att det är som när en målare gör en massa skisser först med blyerts innan man sätter igång och det här var lite som en sån skiss. Men så tänkte jag när jag väl publicerade så ville jag väl också göra lite reklam för Frans som ska uppträda nästa vecka på bakfickan på litteraturdagarna. Så jag tänkte att passa på att tajma det liksom till det då.
Ah, ja, en liten trailer.
Ja, men lite grann sådär.
Vill du säga lite grann om det här projektet? Nu har du sagt 2 gånger och jag blev så himmelens nyfiken. Vad är det du håller på med?
Jag än så länge är jag på skissstadiet. Nej, men dels är det att jag tycker att jag är lite för dålig på att tonsätta texter. Jag behöver liksom helt enkelt göra det mera för att utvecklas och bli bättre på det. Jag måste liksom tvinga mig till det. Och sen är det också ett band som jag är med i som har på gång ett sånt projekt för hösten och vintern. Att framföra liksom jazz på svenska i Finland så att säga. med nyskrivet material. Och då behöver jag liksom få det projektet fyllt, så att säga.
Mm.
Så att i höst, sen hösten eller vintern, så då blir det lite mer material som kommer.
Så att det här med Frans farhågor om att en sista gång skulle bli en jazzlåt, det är inte helt förbi det ännu.
Nej, det, risken finns fortfarande.
Den pjäs vi en gång spelat, den spelas aldrig mer. Applåderna har tystnat, ridån har dragits ner. De roller som vi fyllde med ära och bravur, det lärde oss så mycket. Men nu, vad händer nu?
En sista gång. Text Frans Erlandsson, musik Fredrik Erlandsson och på klarinett Bror Erlandsson. Mariehamns ungdomsorkester med flera bjuder på söndag in till vårblås på Alandica. Dirigenten Åke Mansén hillar om konserten och dagsläget för orkestern.
För ungdomsorkesterns del så är det ju så att Medborgarinstitutet tog ju bort sin hand från orkestern här nu. Så det gör ju att den hamnar ju i lite annat läge nu då, när det gäller stöd och så. Men jag tycker nog att det ser ändå positivt ut. Jag tycker Mariehamnsstaden då visar att de vill att verksamheten ska finnas. Och som du vet, så politiker är ju politiker, så vi får ju se vad som händer efter valet. Men jag ska säga, just nu i det här läget så känns det väl ganska bra liksom sådär. Men sen vet man ju inte vad vindarna bär. Vi får ju söka pengar hela tiden från olika Paffen och Mariehamnsstad och landskapet och sådär. Så att det, vi hoppas att vi ska kunna överleva.
Och på tal om vindar då, vårblås ska det bli.
Ja, just det, precis.
Och det är på söndag. Vad är det här för någonting?
Det är... Mariehamns ungdomsorkester har ju varje år en vårkonsert då som de arrangerar helt och hållet. Och i år så har vi ett samarbete då med Ålands musikinstitut, så att vi kommer vara... Mariehamns ungdomsorkester har två orkestrar och Ålands musikinstitut har två orkestrar då. Och som ledare för Mariehamns ungdomsorkester och aspirantorkestern som det heter, så är Eskil Heinegård.
Mm.
Och jag har hand om juniororkestern och Mariehamns ungdomsorkesters nya, den här orkesterskolan.
Men det låter ju som att det är en himla massa musiker det här.
Ja, det blir en hel del faktiskt. Nu är ju inte de här små orkesterna riktigt stora. Så att, men ska jag säga, orkestern är väl runt 25-30 Mariehamns ungdomsorkester, och så kan du väl lägga på kanske ett 20-tal till på det. Så att som mest på scen kanske är vi runt 50-60 stycken kanske.
Okej. Okay. Och så hade utlovats uruppförande av åländska verk.
Ja, det stämmer det. Det blir två stycken uruppförande. Ett stycke som Kjell Frisk har skrivit till orkestern. Och ett stycke som Eskil Heinegård har skrivit.
Mm-hmm.
Väl värt att komma och lyssna på.
Och det här ska då varvas med grekisk folkmusik.
Ja, det blir det också. Ett potpourri på grekiska låtar blir det också, ja.
Och den här hålls då på, är det Alandica?
Alandica, söndag klockan 15, ja. Stora salen. Och det kommer tid, det blir trångt.
Ja.
Det sa Åke Mansén Hillar som intervjuades av Peter Grönholm. Ja, det har ju handlat en hel del om musik i veckans kulturmagasin. Och vi ska fortsätta på det spåret då vi ska träffa två av de åländska kulturarbetare som i år beviljades medel från Svenska kulturfonden. Ja, alltså det har ju... var i det här stora årliga pengaregnet över åländska kulturarbetare. Och det finns ju väldigt många som vi både har berättat om och ska berätta om. Men det var ett projekt som särskilt mina ögon fastnade på, då jag
skumma igenom de här många, många namnen och projekten. Och det var alltså ett projekt där Marcus Gustafsson och Patrik Komorowski är huvudmän. Vem vill berätta vad det här projektet handlar om egentligen?
Jo, vi kallar det för Barnen sjunger, och projektet är att Marcus och jag ska samla ihop en skatt med sånger. Åländska, finlandssvenska, svenska, och vi ska arrangera de här sångerna, engagera musiker som ska spela in dem och göra bakgrunder. Och sen ska det här läggas upp på en bank på nätet som är liksom fritt för vem som helst att använda. Men vi tänker åt främst grundskolans musiklärare att använda i sin sångundervisning. Alltså det är liksom helt enkelt, vi hoppas, snygga färdiginspelade bakgrunder som barn kan sjunga till.
Och ni två, alltså Patrik, du jobbar, eller ni jobbar båda på Ålands musikinstitut. Du får berätta, vad har du hand om?
Jag är ju där som ackompanjatör och pianolärare. Så det betyder att jag har lite pianoelever, och sen så är jag lite grann sådär att jag spelar på gemensamma lektioner och på konserter. Och jag har liksom, jag brukar säga att mina fingrar är liksom i ganska många syltburkar på institutet.
Jag jobbar i huvudsak som lärare i musikteori på musikinstitutet. Och sen har jag även just nu ett jazzband som jag haft i många år. Och till och från har jag till exempel lite folkmusikensabler och sånt. Så att lite ditten och datten.
Hur kommer det sig att ni två just samsades kring det här projektet?
Patrik fick från någon lärare i grundskolan ett litet önskemål om just det här med att de skulle vilja ha bakgrunder, för att alla musiklärare kanske är inte jätterivna på piano eller gitarr. Vissa är det absolut, men vissa skulle gärna vilja ha lite bakgrunder så att de enklare kunna jobba med och sjunga med barnen. Så det var en input som Patrik fick där, och jag hakade på lite idén där med att just att samla ihop åländska låtar och även lite fina svenska låtar. Vi ska leta och se var vi hittar dem. Och så arrangera upp dem som bakgrunder. Det tyckte jag lät som en väldigt rolig och viktig grej att göra.
Varför är det viktigt att göra det här?
Det finns ju liksom väl dokumenterat hur viktigt sången är. För, dels för ens liksom, psykiska och fysiska välmående. Men också att det handlar ju om, det finns ett kulturarv som barn har liksom rätt att få tillgång till, och barn har också rätt till att liksom lära känna sin röst och att få använda den och också delta i att uttrycka sig själv och i kreativ aktivitet då. Och där har ju vi under många år på Musikinstitutet noterat att sångvanan har ju under många, många år sjunkit.
Så hur märker ni det?
Jag märker det exempelvis när jag sitter, vi har ju årligen en slags intagningsnämnd då, alltså när vi träffar barn som vill söka in på Musikinstitutet, och då får de liksom göra vissa moment då, att de får, ett av momenten är att de får sjunga en sång, fritt vald sång då. Och sen får de sjunga, göra lite tonträffning då när jag tar toner vid pianot, eller jag sjunger en ton och sen så ska de sjunga efter mig då. Och då har jag liksom stött på barn som kan gå låg och även upp i mellanstadiet som bara tittar på mig frågande, liksom, sjunga. Vad är det? De har alltså aldrig sjungit. De vet inte vad sjunga är. De har liksom aldrig träffat text på tonhöjd. Det är liksom ett främmande element för dem. Och det här är ingenting som är särskilt, det här med sjunkande sångvanan, det är ingenting som är specifikt just för Åland, utan det är en tidstendens, och den ser man i Finland också. Den ser man absolut i Sverige, och man har noterat den i England också. Sen har man ju då försökt liksom möta och satsa på det här med olika insatser, och bland annat så vi är inne på i Sverige på Kungliga Musikaliska Akademins hemsida, som då har gjort ett slags upprop och satt igång en slags nationell satsning för att då få barn att sjunga mer i skolan. Därför att det är lite grann på utdöende helt enkelt.
Alltså jag då, som inte har gått i skolan på jättelänge, har någon av er barn? Ingen har barn, men det är bra, ni jobbar för barn. Ni har många barn. Jag levde i den tron att man sjunger i skolan. Jag menar, det gjorde man då jag var liten. Jesus var vi sjöng.
Absolut.
I tid och otid tycker jag man sjöng. Men är det här alltså någonting som helt enkelt har hamnat bort?
Jag tror det. Jag tycker mig se det. Och alltså jag är ju den här generationen och jag är ganska tacksam för det att min första lärare, jag var henne, hon gick i pension då, gamla härliga Eva Källdorf i Tallbackaskolan i Solna. Hon var den här gamla generationen som hade liksom religionsundervisning och musikundervisning, liksom gjorde allting själv. Och när det var musikundervisning, då satt de sig vid tramporgen och kompade och allsången och alla vi barn sjöng. Och det var vårsånger, det var julsånger. Och när det var religionsundervisning, ja men då satt de sig vid tramporgen och spelade liksom koraler och salmer. Och så behärskade hon då fyrstämmig sats. Då. Och jag tror att det här är en färdighet som nog inte finns i musik, liksom hos musiklärarna och även i musiklärarutbildningen. Så tror jag att man liksom med åren att den har liksom sjunkit den här vad man har liksom satsat rätt tid på.
Mm.
Den här färdigheten att traktera instrument och att sjunga också.
Jag minns att jag sjöng ganska mycket i skolan också. Jag gick ju det som heter utvidgad musik också här i Ytternäs skola. Hade Christer Norrgrand som musiklärare där. Så att, jag minns att vi sjöng och även spelade allas favoritinstrument blockflöjt en hel del också. Jag gillar blockflöjt, jag tyckte det var kul som helst. Jag spelar fortfarande mycket blockflöjt. Så att jag har minne av att sjunga mycket, men jag märker ju också att det här med sångvanan går ner, för att i min musikteoriundervisning så är rösten ett verktyg där. Och jag märker ju fler och fler som är ovana att sjunga. Det är inte det att de inte kan sjunga, de är bara ovana, så att de vet knappt hur de ska ta ton eller var deras röster ligger eller hur de kan liksom inte koppla att de hör en ton och ska de själva göra den. Så att allt eftersom jag jobbar på så blir de ju bättre på det då, men det blir ju en längre startsträcka för eleverna i mitt ämne när man måste jobba från grunden med att använda rösten.
Vad tror du det beror på då? Att barn inte sjunger i skolan längre?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag vet inte exakt hur undervisningen ser ut nu, men det var en svår fråga, ärligt talat.
Jag skulle kanske säga att det ser nog väldigt ojämnt ut på olika skolor. Jag tror att vissa skolor, där sjunger man nog liksom mer än i andra skolor. Men sen tror jag, eller jag är rädd för att det finns skolor där man sjunger alldeles för lite. Och det här projektet som vi nu ska göra, det är ju till för att ge liksom lärare ett verktyg så att de kan sjunga mer med barnen i skolan.
Mm. Vi har gjort ett lite liknande projekt för ett år sedan ungefär som vi kallat för Barnens allsång. Och då gjorde vi ju så att vi spelade in bakgrunder som vi skickade ut till skolorna. Så de kunde öva med. Och sen samlades vi alla i Alandica och sjöng tillsammans. Så hela Alandica, 600 barn där. Och gjorde två konserter tror jag, va? Så 1200 barn totalt då. Och det var ju ett himla go där. Framförallt i de största hitlåtarna. Så där märkte vi verkligen ett behov. Och att många tyckte det var faktiskt väldigt roligt.
Mm.
Och vi har även märkt att musiklärare har fortsatt använda de där bakgrunderna vi gjorde för det projektet. Även efter att projektet var avklarat. Så där såg vi ett verkligt behov av att ha de här inspirerade bakgrunderna.
Mm. Så ungarna vill sjunga?
Min upplevelse var att de tyckte det var jättekul faktiskt.
Ja.
Det är väl också generellt att i skolan så får ju musik och estetiska ämnen liksom mindre och mindre dignitet så att säga. Den får liksom kliva åt sidan för andra saker som såklart också är viktiga. Men jag tror att man missar väldigt mycket om man tänker att de här estetiska ämnena att de liksom inte är lika viktiga som det där andra, för att jag tror ju att de är jätteviktiga för att det liksom skapar liksom barnen får använda sin kreativitet, sin fantasi, och jag vet att senare liksom att man tänker liksom kreativt och brett och utanför boxen, för att säga en sån här floskel då. Så att jag tror att de här kreativa ämnena är mycket viktiga.
Mm. Och sen om man sjunger så får man ju ladda ur också. Det kan ju vara viktigt.
Vad är det Muminpappan sa? Att man kan inte bara dra in och dra in. Man måste blåsa ut också.
Så är det. Så rent konkret nu då. Av Svenska kulturfonden har ni fått 6000 euro. Hur långt räcker det för era planer och visioner?
Det räcker så långt att vi vet att vi kan genomföra projektet. Men vi är inte helt säkra på exakt vilken omfattning. Vi har fått lite fler bidragsansökningar på gång. Då. Men vi har tagit mycket så vi vet att amen, i någon form kommer det nu att bli av. Så nu gäller det för oss att starta ordentligt med att samla in materialet och välja vad ska vi ha för låtar. Och sen fundera på liksom, hur ska helheten se ut. Sen vill vi engagera olika, helst åländska arrangörer. Och sen ta in så långt det är möjligt åländska musiker för själva inspelningen och gärna åländsk studioteknik. Så, att, så mycket åländsk. Det ska vara åländsk musik av ålänningar, för ålänningar. Sen får det ju gärna sprida sig att liksom, Finlands svenska skolor använder det också ifall de är intresserade eller i Sverige.
Mm. Men er prislapp, total budget som ni har skissat efter, vad ligger den på?
Totala budgeten om vi skulle få liksom maximala är 30 000 euro. Och då är tanken att vi ska göra det som tre set som vi kallar det. Tre separata inspelningstillfällen med 8 låtar i varje.
Och så ska vi ta en liten titt på helgens kulturella begivenheter. Vera-festivalen pågår ju som sagt för fullt på Bio Savoy och ikväll kan man bland annat se ett par filmer med lite extra fokus på vårdpersonalens verklighet. Grymma tider, vårdarbetets sång och Leva tills jag dör. På lördagen visas filmer hela dagen från klockan 11 och framåt och dagen avslutas med statuettutdelning och avslutningsfest på Kalla stadskrog. Och också på söndag visas det ett par filmer. Hela Vera-programmet hittar man på festivalens hemsida. En hyllningskonsert till 90-talets musik, Spirit of the 90s, hålls på Allandica på lördagskvällen. Och på söndag är det barnens söndag på Stadsbiblioteket med musikteaterföreställningen Hurra ett bi klockan 11. Dessutom hålls en temaguidning på Ålands museum om postvägen över Åland på söndag klockan 14. Och så vårblåset på Allandica då på söndag klockan 15 med en massa blåsare som vi hörde om här innan. Så en ganska evenemangstät helg. Ha ett trevligt veckoslut.